så mycket som möjligt för att rädda liv, men samtidigt också ta hänsyn till det här att vilka konsekvenser det får. Så.
Mm. Jag menar, ni har ju ett intresse, det är ju att stoppa smittan.
Ja, ja visst, absolut. Och det är ju därför det är det vi får betalt för som smittskyddsläkare, va? Det är att komma med förslag till hur man kan påverka och stoppa kommer inte gå med den här, men alltså att påverka smittspridningen.
Mm.
Och så sen får andra egentligen då väga konsekvenserna, även om vi tänker på det med smittskyddsfolk också.
Ja, just. Ja, vi är tillbaka hos Anders Nystedt som är smittskyddsläkare i Norrbotten. Jag var här för 2 veckor sedan och vi tänkte att vi måste göra en update.
Ja,
och se hur läget är. Men senaste dagarna har jag börjat fundera mycket. Men vad går det ut på det här egentligen?
Mm. Ja, det går ju ut på många saker. Men målet, jag ska säga, på den här seglatsen är ju egentligen att försöka rädda så många liv som möjligt på så lite kostnad som möjligt för samhället. Och som sagt, den är ju en otäck infektion, den här pandemin med SARS-CoV-2 som viruset heter. Och ja, man ser ju Italien och Spanien och södra Europa, vilka hemska bilder man har därifrån. Och det är ju det då som vi måste försöka undvika. Va? Så att det är ju målet med hela dessa glatsen, alltså smittskyddsdelen. Va? Men sen är det ju många saker som måste ske. Och det som det pratas mycket om nu, det är ju det här att vända sjukvårdsskutan.
Ja.
Eller egentligen sjukvårdsarmadan utav supertanker, för det där är ju en gigantisk organisation med väldigt komplicerad organism, sjukvården. Va? Och det är liksom inte bara att vända supertanker, utan det är många supertanker som ska vändas och sikta in sig på en liten annan kurs under den här tiden när vi tror att det blir många som blir sjuka och knackiga.
Ja, fast du, när jag ställer frågan så där lite löst, vad går det ut på det här egentligen, så har det ju blivit mer och mer filosofiskt, jag vet inte. Och så har vi det här med hotet mot ekonomin och många ekonomer som kliver fram och säger att det här kommer att sluta i katastrof, alltså botemedlet blir värre än.
Jag är inte så säker på det, va? Ja, precis, exakt. Ja. Det där är väl kanske inte min sak att kommentera ekonomin bakom det här, men samtidigt, alltså, om man ser här i Norrbotten i alla fall, vad är det som genererar välstånd i Norrbotten? Ja, men det är ju kanske pappersbruken här i Piteå, stålverket och det är gruven och sånt där. Och de knallar ju på, va, och fungerar och producerar och sånt där. Sen är det ju andra delar i ekonomin. Restauranger och andra arrangemang och turism och resor och sånt där. Så där går det ju fullständigt åt skogen. Samtidigt där är det ju bara någon sorts flyttande av pengar i ekonomin. Va? Men det som genererar någonting, det fungerar ju fortfarande. Även om det knackar på med, om man ser södra Sverige, bilindustrin. För man får inte komponenter från Kina och sånt där. Va? Så att, men absolut, ja, det är klart att det kommer att kosta jättemycket. Och det är kanske inte jag som ska uttala om den saken heller. Va? Men alltså det syftet är ju ändå. Va? Och det här har ju varit någonting som det är ju en av apokalypsens 4 rytter. Där pest, va? Och vi ska veta att det här är historiskt skeende som är nu, va? Det är klart att det inte är digerdöden eller pesten, eller det är inte ens kanske spanska sjukan i allvarlighetsgrad, men det här är ju en det kommer ju bli en ordentlig hack i vad ska jag säga, medellivslängdskurvan och sånt här när man ser kommer titta tillbaks på det här, så om 100 år kommer man sitta och referera till corona eller covid-pandemin, det är jag ganska säker på. Så pass påtagligt är det att och med dödlighet och sånt där. Så jag sa förra gången att jag tycker att det är bra att bo i ett samhälle som kanske sätter människoliv före ekonomin, men jag förstår också det här andra, om vi nu liksom blir fullständigt pank.
Men jag menar, om ekonomin kraschar, då blir det inte mycket kvar pengar till
sjukvården. Nej, exakt. Nej, vi snackade ju om det sist, och det, ja. Så är det ju förstås att och jag tror också att de federala nivåerna och regeringen tar ju hänsyn till, alltså att göra så mycket som möjligt för att rädda liv, men samtidigt också ta hänsyn till det här, att vilka konsekvenser det får. Så.
Mm. För jag menar, ni har ju ett intresse, det är ju att stoppa smittan.
Ja, visst, absolut. Och det är ju därför, det är det vi får betalt för som smittskyddsläkare, vad det är, att komma med förslag till hur man kan påverka och stoppa kommer inte gå med det här, men alltså att påverka smittspridningen.
Mm.
Och så sen får andra egentligen då väga konsekvenserna, även om vi tänker på det, vi är smittskyddsfolk också.
Ja, just. Och nu var Boris Johnson har fått.
Ja, Boris fick det, Prins Charles
fick det.
Ja, precis, exakt. Ja. Ja. Bolsonaro i Brasilien, tror jag. Eller var det han? Nej, det var någon annan minister i Brasilien.
Ja, det pratade du om senast.
Ja, då, så att ingen kommer ju gå... Alltså, det är inget som kommer gå fri från det här. Va? Det här viruset, precis som alla andra gamla coronavirus, de här fyra första som vi träffar på så här, varje vinter nästan. Va? Det här kommer ju bli ett sånt. Va? Alla kommer att behöva hälsa på det här viruset förr eller senare. Och problemet med ta Italien till exempel, det är ju att alla fick det samtidigt. Ja, princip. Va? Det är liksom pang, alla blev sjuka på en gång. Vilket gör att det slår ut hela samhället. Man ser ju det här i Italien, det står ju helt jäkla stilla. Ja. Det är ju det
men
som
är något annat. Är det något annat med Italien då som gör att de har fått så höga dödstal, tänker jag?
Nej, man hann inte, vet du. Vi rustar ju och försöker att ni har ju sett de här kurvorna att man vill ha en flack kurva, att istället för att folk ska bli sjuka under några månader alla, så försöker man att få ska bli sjuka under många. Och jag menar, jag tror att det där är en sån där topp, va, som man har i Italien, och ser vad det gör med deras ekonomi. Så jag tror inte att det är vansinnigt mycket bättre för svensk ekonomi att få en sån här pang.
Nej, men jag tänkte om det fanns andra skäl bakom att Italien var så illa drabbat, att det är något med...
Det gör det säkert, det är ju ett helt annat... Ja, men det är ett helt annat samhälle, va? Och man bor kanske tätare och man bor i generationer och sådär, vilket vi inte gör i Sverige och så. Och vi har ju för sig inte sett våran topp än, va? Så det ska inte vara allt för kaxiga, men bara med det här, jag pratar om vallarna, va? Det kommer en översvämning och så har man inte byggt några vallar, så då blir man översvämmad på en gång. Och har man då försökt bygga vallarna klart, va? Då begränsar man katastrofen utifrån den översvämningen. Så att då, vi har ju hunnit en bra bit, va? Och har börjat hinna ställa om våran sjukvård för att kunna ta hand om de som är sjuka. Och också påverka folk att, ja, men visst, alltså, man får inte gå på krogen och dansa styrdans nu längre. Och afterski-partajerna är avstängda upp i riksgränsen och sådana saker. Och det gör ju att
men de unga, de kan ju inte styrdans numera.
Nej, just det. Nej, det var ju det. Ja, men de är bra på barhäng kanske. Så att
jag dansade igår med min yngsta dotter.
Ja, jag testade.
Är det godkänt ur smitt?
Ja, man gör det internt. Får inte vara mer än två. Som i Tyskland.
Ja. Det är slut med... Ja,
nu ska vi vara allvarliga igen.
Nu ska vi vara allvarliga. Undrar vad jag tänkte på. Ja. Vad heter det? Nej, men hur går det då? Du beskriver det här med sjukvårdsapparaten som en, som många stora oljetanker som ni ska svänga. Jag brukar ju skoja och säga, sjukvården skulle ju fungera alldeles utmärkt om det inte var för alla dessa jäkla patienter
som kommer att stå hela tiden. Ja, exakt. Ja. Och nu råddar vi på så att vi ska kunna ta emot ännu fler. Va? Men det är ju, ja, det går ganska bra. De jobbar på så att det står härliga till, men som sagt.
Men vad gör ni konkret i
Norrbotten? Ja, men man tillskapar ju, det är ju i och med att de får de här vita lungorna, de som blir svårt sjuk i covid, va? I för sig bara någon enstaka procent, men så krävs det respiratorbehandling, va? Så att det man har gjort nu, va, det är ju att man har tillskapat nya, vad kan man säga, intensivvårdsplatser. Så att man har ju stängt hela ortopedoperationsavdelningen i Piteå och opererar inte planerade operationer där någon längre, utan där finns ju rätt mycket utrustning för och ventilation och grejer och sånt där, så att man kan ganska, ja, i alla fall hyfsat enkelt ändra och ställa dit en massa respiratorer, och man kan ha, alltså, jag tror att man kan.
Men har ni respiratorer?
Jo, då. Jo men det finns ju, exakt, och det finns
skrivbordslådan, eller vad?
Ja, exakt, ja, precis. Nej, men det finns, jag tror att man har fått låna kanske lite grann också från militären, va? men det finns det finns också sådana som man ser över folk när man opererar dem. Sånt kan man också använda som respiratorstöd. Så att det är inte äkta respiratorer, de heter någonting annat, ventilatorer och sånt. Mm. Men man kan använda sånt. Det där kan jag så dåligt, men jag tror att det är väl en tillskapat ytterligare 25 platser, och det är ju gjort då utifrån såna här modellberäkningar som man har gjort, hur många kommer att bli när det är som värst, va? Och,
men det är Piteå vi pratar om.
Ja, det är Piteå, men sen finns det ju möjlighet att även Gällivare har möjlighet att respiratorvårda covid-patienter, man har grejat om det lite grann, och även på Sunderbyn, men tanken är ju att de som behöver respirator, man kan ju lägga dem i respirator på alla sjukhus i Kiruna och Kalix och sådär. Men sen är tanken att man ska flytta dem antingen till Gällivare eller till Piteå, så man har sammanhållet. Mm. De där. Och så senare avdelningar då som är, ja, men när man är ur respirator, man blir frisk, eller håller på att friskna till igen. Det är ju inte att man går ur respiratorn och hem, utan de måste man få liksom ligga till sig och pigga på sig.
Hur länge ligger en patient?
Ja, men det är ganska länge, va? Jag tror att det var någon som sa så här, att om du ligger 10 dagar i respirator måste du ligga 10 dagar på sjukhus och hämta det efter det också. Va? Så det är,
men normaltiden att ligga i respirator om du får en positiv utveckling?
Ja, men det är Stockholm sa ju något, att de var under 10 dagar, men vi har räknat på 10 dagar, men Stockholm sa att de var under 10 dagar i medelvårdtid i respirator på de som behövde. Mm. Så att vi får väl se, men den siffra vi har räknat på är 10 dagar.
Okej. Okay. Ja, för man undrar ju på sin kammare, vad gör de i sjukvården egentligen? Alltså, vad gör ni för förberedelser? Det här var ett exempel.
Det där är ett exempel, och till intensivvård så krävs ju personal. Det är ju liksom inte bara mackapärer, utan det är ju personal som krävs. Och om man ökar antal intensivvårdsplatser så där kraftigt, så måste man öka personal, och det snyter man ju inte ut ur rockärmen.
Men har ni kollat med pensionerade systrar och läkare?
Ja, exakt, lite grann sånt där. Och så sen så finns det ju inom administration, finns det sköterskor som har den bakgrunden, va? Men de har blivit, vad ska jag säga, byråkrater istället, och det finns, alltså det går att identifiera folk med den bakgrunden, och så operationssyrror till exempel, ja. Och sådär, vad som kan rätt mycket om det där, som med stöd och utanför. Jag tror att själva.
Men då tänker man ju så här, att man ska inte sätta in en 70-årig sjuksyster rätt in i smitthärden.
Ja, just det, du menar så. Ja, men alltså så länge man kan skydda sig.
Men de kanske kan svara i telefon istället.
Ja, men ungefär, ja, precis. Jo, då, exakt. Ja, man kan avlösa. Och som sagt, det är inte, jag tror inte att, jag vet för lite om intensivvård, men jag tror inte att det är den mest avancerade intensivvård som man har ofta det här. Utan det är ju ofta bara lungorna. Va? Mm. Vanlig intensivvård, det kan vara hjärta och lungor, och det kan vara massor med saker som
men ändå
tokigt,
lite trixigt att ställa in tryck,
ja, det tror jag
tryck
säkert,
och flöde.
Alltså, jo, men det är ju raffinemang och fiffinemang på det här. Men sen också, som sagt, det är ju, man räknar ju med att det, när det är i Norrbotten när det är som värst, så kommer vi ha runt 100 personer som måste ligga inne på sjukhus. Va? Och det har vi ju inte heller sådana platser, utan då har man ju då tillskapat ortopedavdelningen i Piteå till exempel, ska man inte operera planerade operationer så blir det ju rätt mycket ledigt där, och det man har hittat på andra sjukhus, även i Sönderbyn och i Gällivare och Kiruna och Kalix tror jag, avdelningar där det är, ja, men som har varit lite, där det finns gott om plats, alltså, då, okay. Då planerar man att lägga där. Men då blir det ju ja, men syrrorna som jobbar på ortopeden i Piteå eller på kanske på mycket planerad verksamhet, planerad kirurgi eller sånt där, dermatologi och sånt där som inte görs, där det inte är väldigt mycket akutverksamhet, de får ju börja jobba då på, försöka övertyga dem att man kan väl jobba med de här patienterna.
Går det bra?
Ja, det tror jag väl. Alltså det är ju, alltså det finns ju en oro bland personal också, va? Det är ju läskigt med infektioner och alla är rädda för pandemi. Och det är ju alarmistiskt, va? Att man är ju rädd att man ska bli sjuk och att man ska bli svårt sjuk.
Mm.
Att man ska smittas och så. Och det förstår jag också. Sen är det ju, vi ska ju alla bli smittade med den här, va? Målet med allt det vi gör är ju att det ska, förr eller senare ska vi bli smitta, men det är bättre om det blir senare, brukar jag säga.
Så att, eller förr.
Eller förr, ja, kanske precis, exakt. Ja, det är ju också en tanke. Det är ju om
jag säger, sist ska man bli sjuk, så är det lika bra att bli det nu.
Ja, men ungefär, mest det fortfarande finns vård. Ja. Så, jo, det har du rätt i. Och så sen borde man ju vara immun. Och då kan man ju jobba hur mycket som helst med patienterna. För det är ju... Men det är ju en farlig sjukdom, och man ser ju även yngre som blir allvarligt sjuk och till och med dör. Va? Men det är ju väldigt ovanligt. Ja, jag såg det var de här doktorerna i Italien som dog, den yngsta var ju 56.
Ja,
så det är ju ingen ålder för en häst. Det är ju bara en pojksboring.
Ja,
man är 56.
Ja, jag är 57.
Ja, jag är 58.
Ja, så där. Vi ligger ännu risigare.
Ännu risigare till.
Ja. Men ska vi dyka in lite i såna här specifika frågor då? För nu pågår väl diskussionen som hetast om Remdesivir, det här Ebola-medicinen.
Ja, just det.
Som det ställs hopp till. Vad kan du säga om det idag?
Jag vet inte faktiskt. Jag har inte hört det. Det är Anders Sönderborg i Stockholm och så är det väl Gislen och de i Göteborg som håller på att testa det där lite grann. Och det är ju svårt egentligen, för att man ska kunna veta om en medicin fungerar ska man ju ha typ två patienter där den ena får medicin och den andra inte får, och så jämför man det där, och det räcker ju inte med två, utan egentligen måste man ha flera tusen i varje grupp för att kunna säga om det där var bättre än att få medicin var bättre.
Men det är inte så att man nu chansar och ger i hopp om
man chansar ju lite grann, och man chansar ju, man använder ju klorokinfosfat också som gammal malariamedel, och det används ju faktiskt, så att
det tog vi upp förra gången.
Ja, precis. Ja. Och så att man tycker väl sig se effekt av det. Men som sagt, utvärderat på vettigt sätt är det ju inte... Klorokinfosfat är ju tryggt. Va? Det har ju använts i, mer än 50 år i alla fall, mot malaria. Man vet ju, det är inga biverkningar eller sådana konstigheter. Men Remdesivir, det är ju sprillans nytt. Men där har det gjorts väldigt stora, eller åtminstone någorlunda stora studier. Men mot Ebola, så att man vet ju att det är egentligen det enda man vill se nu, det är ju, finns det effekter eller inte, men man tycker ju sig se det. Så att, så att det väl...
Har du något i skåpet nu då?
Nej, inget sånt, nej det har jag inte.
Du får skaffa lite.
Ja, exakt, jag utifall att jag,
jag kommer att tänka på det.
För lite fatalistisk inställning till det här, va? Det är en jag inser ju att jag kommer också få covid-19 förr eller senare, och det statistiskt sett så ska man ha goda chanser att överleva. Det är väl farligare än att ta bilen och köra till Luleå härifrån Piteå. Där. Det är ju också farligt att ta bilen och köra till
Luleå.
Men det
har vi vant oss vid.
Det är vi vant oss, den faran är vi
är det så att vi kommer att vänja oss vid det här också? Att vi behöver,
alltså, jag tror behöver det kanske så att, ja precis.
Det kommer ju nästa vår. Och
ja,
nästa,
visst, exakt.
Och det
blir nästa gång den kommer, va, nästa våg, va, då kommer ju en ganska stor del av befolkningen ändå ha en viss immunitet. Mm. Eller det har bra immunitet, fast det kanske inte så många.
Ja, men vadå, så, då är ju influenserna med
RNA
som muterar.
Ja, men visst. Ja, den slår ju också ihjäl rätt mycket människor.
Ja, det är ju
sådär. Ja, precis. Och det har vi möjlighet att förebygga med vaccin. Men det är ju långt ifrån alla som vaccinerar sig.
Mm.
Det är bara hälften av riskgrupperna i Norrbotten som vaccinerar sig, vilket ju är jättekonstigt. Ja, det är som att använda influensa. Det är inget problem, tycker många.
Nej.
Men det är ju ganska hög dödlighet på den infektionen också, även om det här är värre, va? Och nu så vill ju alla, vi hade perfekt om vi hade haft vaccin mot covid, men det har vi ju inte, även om det är ju på gång.
Ja, det är ju på G.
Det är på G.
Jag har försökt redan.
Exakt, jag hörde att man har börjat på människor och så, och jag tror ju att det blir ju, det finns en del mediciner, särskilt under HIV-eran när medicinen mot det, så de fick något som heter fast track, alltså att man ganska snabbt försökte få ut dem på marknaden. Man behövde inte göra så här gigantiska studier, utan man fortsatte att göra studier när man hade personer i hand. Mm. För att man märkte att fan, det här är ju liv, det här är skit. Jag tror det blir ultra fast track på de här vaccinerna då, förstås. Så att det blir bra. Och som sagt, kan vi hålla då de som är i riskgrupp, och det är ju framförallt de äldre, men även kanske om man tänker, kroniska hjärt- och lungsjukdomar och diabetiker och sånt här, som är lite högre risk för dem.
Ja, när vi pratar diabetes och riskgrupp, pratar vi typ 1 eller typ 2? Va?
Jag vet inte faktiskt, det spelar nog ingen roll, va? För att det, när man läser så är det diabetes, punkt, står det på, alltså som i de, så att det kanske inte spelar någon roll, men jag ska inte övervärdera det där heller, utan det är absolut tyngsta. Det är, när man börjar vara över 70 och sticker iväg 80-85, då är det riktigt, då är det farligt, och särskilt om man har andra konkurrerande sjukdomar. Men sen om man ser på dödligheten hos de som är yngre då, mellan 30 och 70, va, så det är ju, det är en viss ökning. Alltså man kan väl säga så här, att de som inte har diagnoser mellan 30 och 70, där är det i princip ingen som blir allvarligt sjuk och dör. Men om man har andra tillstånd, alltså då finns det en liten risk. Och som sagt, är man 30, då är risken väldigt, då är det, jag höll på att säga, då är det farligare att ta bilen och köra till Luleå. Men sen ökar det ju där lite grann, va, så att risken blir större ju äldre man blir. Men det är efter 70 som det riktigt skjutsar iväg.
Mm. Jag blir lite besviken på snuttmedia när det kommer såna olika propåer och grejer, och man blir fundersam och orolig. Det har ju pratats om de som käkar blodtrycksmedicin och även då typ 2-diabetesmedicin. Det är väl...
Ja, det har jag inte hört, men däremot ACE-hämmare för hjärtat och blodtrycket,
ja,
det har jag hört.
Det, och vad är det för typ av medicin då? Själv käkar jag beta-blockerare.
Ja, just det, jo.
Är det...
Nej, det har väl inte kommit något larm om det också, sådär. Men det där är mycket...
Man vill ju
alltså, det här är stora skeenden, det är gigantiska skeenden det här, va? Det är en pandemi, det är liksom alla i hela världen ska bli smittade och vi ska försöka reda ut det där. Så är det alltid någon som kommer och säger, ja, men jag hade en patient som hade stått på ACE-hämmare och han blev allvarligt sjuk. Kan det vara så att det är farligt med ACE-hämmare? Så det blir väldigt snuttigt, en liten detalj
jag blir irriterad.
Ja, exakt. Alla ska sätta ut ACE-hämmare på sina patienter. Det är ju fan fullt, det är ju skitfarligt. De behöver ju de medicinerna, de har ju en anledning att ha dem. Så att man får vara väldigt, väldigt försiktig med alla de här larmen som kommer. Och det, precis.
Ta det med en nypa salt.
Ja, men lite grann. Alltså, när jag har fått frågan och sagt så här, att det här är ju liksom bara någon sorts teori, kan det vara så? Om det skulle visa sig att det är så, då kommer man ju givetvis gå ut och säga, ja, men vänta nu, det här...
Har vi inte en miljon svenskar som käkar metformin också?
Ja, alltså, ungefär. Här, ja, men diabetes är precis reglerat och sånt där. Men den har jag inte hört ska vara farlig, men det kanske är också.
Fortsätt äta,
ja, metformin. Ja, gudarskyndningar, precis. När ska ni äta medicinerna?
Ja, sen var det här med antiinflammatoriska då.
Ja, den var ju också. Det var ju också
Ipren och
de där, ja.
Magnesylacetylsalicylsyrepreparat. Då skulle man käka Alvedon istället, men då får man väl slut på levern.
Ja, just det. Ja, Alvedon är ganska ofarligt, man ska ju äta.
Ganska,
det. Men det är ju, du måste ju äta kopiösa mängder Alvedon om du ska bli leversjuk. Men Det var ju från Frankrike det där larmet om antiinflammatoriska, men Läkemedelsverket tyckte väl att det där var överdrivet.
Jag köpte ju hem 2 askar ibuprofen.
Jag
slänger dem nu.
Nej. Då tror jag att du kan använda det där om du skulle bli få feber eller behöva det.
Ja.
Det tror jag.
Att jag inte köpte Alvedon istället.
Ja, just det.
Ja, och snorgubbe som ja, är. Inte kan övergå och köpa det nu.
Jag tycker det är vassare med
ja, vi skojar här lite. Ja. Men det är så, tycker du, att man bör ta det här med nypa salt.
Ja, man ska i alla fall inte rusa av stad. Va? Som sagt, det stora sker. Alltså, allt som spelar någon roll, även för individen, va? Det är ju att inte låta sig smittas. Eller om man nu har blivit smittad, inte smittad ner andra. Det är liksom allt som spelar någon roll nu. Allting annat är liksom undanår. Det är liksom detaljer, va. Utan försök låta bli att bli smittad. Försök att inte, som sagt, nu stänger ju alla krogar och restauranger och sånt där. Men försök att hålla er undan från risk att bli smittad. Det är skitviktigt. Och som sagt, har man då misstänkt corona, förkylningssymptom eller så, då håller hemma tills man är frisk. Och framförallt då gamlingarna, för att det är skitfarligt för dem.
Och börjar man känna att det är svårt att andas då?
Ja, då måste man ju till vården. Va? Direkt, så att de flesta som blir, det blir ju bara en vanlig förkylning för de andra. Mm. De flesta. Ja, det vi ser nu i Norrbotten, vi har nu 45 fall till igår. Och de är ju jättesjuka allihop. Va? Och då säger man, åh, fan, så det är jättefarlig sjukdom.
Ja.
Men och men, hög dödlighet, vi hade en som dog och jag är 1-45 dör. Men det är ju inte sant, va? Därför att de enda vi har tagit prov på, det är ju de som blir riktigt jäkla sjuka och hamnar på sjukhus, va? Alla andra, det går ju minst 10, går ju 20, 25, 30, 40 pers på varje som hamnar på sjukhus. Mm. Och de är ju också sjuka, en del är ju ganska ordentligt sjuka, men inte värre än att man kan ligga hemma och dra en filt över sig.
Men då, du nämner prov. Vad bra, då hoppar vi in i det. För nu har vi det här med hur, jag fattar det som att hittills har man provat på att söka efter viruset.
Ja, just det.
Och det är ju lite krångligt man rent labbtekniskt.
Ja, det är inte tekniskt är inte så krångligt, men det som är jättekrångligt är att man behöver ju provutrustning, och det är ju något som heter reagens som man stoppar i provröret när man gör analysen. Ja. Som hela världen skriker efter, och det är väldigt ont om det, så att vi har ju brist på det. Så att hade vi haft mer möjligheter och reagens, då hade vi kunnat kört mycket, mycket mer prover och provtaget, ja, men vidare vårdpersonal och personal på äldreboenden och sådana här saker för att se om det, och ute i samhället också.
Ja, man kan ju ta slumpmässigt ett antal och så får man en bild över hur.
Ja, men det tror jag. Men stockholmarna ska ju göra det nu, och de har väl redan gjort det, tror jag. Men resultatet kommer väl i början på nästa vecka, så får vi se hur pass stor. Men det som är på gång i provtagningsbranschen nu, som vi också kommer att sätta upp i Norrbotten, är ju något som heter serologi. Va? Och det är ju det här att man kan ta ett blodprov på dig.
Mm.
Och så kan man testa, och då kan man se till exempel att du har haft mässling för du har antikroppar.
Ja, just det.
Man kan se vattenkoppor och allt möjligt. Och så kan man kolla, har du haft covid-19? Kan man se antikroppar mot det, och då vet man, ja, men du har genomgått den infektionen och du är frisk. Och då kan man
så man upptäcker HIV och sånt.
Ja, jag visste exakt, det är serologi, ja, precis. Ja. Så att,
och då, vad heter
de här? IgM? Och det är ju liksom, de måste ju ha haft det provet, om du är akut sjuk, då funkar inte serologi.
Nej.
Du måste ha gått igenom infektionen, va? Och då säger de så här att efter 10 dagar då hittar man det nästan alltid, men okej, efter 20 dagar efter infektionen då kan man ta det, då är det 100% att man kan påvisa.
Ja, vad är det här, IgM och IgG?
Ja, precis, exakt.
Vad är det för någonting?
Det är antikroppar då, som vita blodkroppar tillverkar, som då fäster mot bakterien eller viruset, så kan andra vita blodkroppar komma och käka upp.
Och det är lättare testprocedur, va?
Visst, ja, det är en gammal äldre test, va? Det, jag vet inte om det är så mycket lättare. PCR nu för tiden är ju jättelätt också, men för det är en maskin som gör det, va? Men serologin är ju, det har ju funnits, den möjligheten har ju funnits jättelänge, va? Det är 50-talet, så man kunde börja testa antikroppar. Men ja, och IgM, det är ju de som de finns, det är mer akut att då nyss man har haft infektionen och IgG. Men jag tror att man kommer nog bara mäta IgG mot coronavirus, åtminstone till att börja. Men finessen är ju då att det jag tror vi ska göra först är att testa all vår personal. Och så ser man, ja men du och du och du och du är immun. Ja, men då,
in med dem.
In och jobba, ja, precis, exakt. Ja. För att det finns ju ingenting som talar för att man inte ska bli immun och liksom inte bli sjuk en gång till. Mm.
En annan sån där spekulation har ju rört TBC-vaccinet, om det kunde hjälpa mot det här.
Jaså? Jaha, nej, det har jag inte sett.
Men det flyger mycket sådana
här. Ja, det flyger mycket. Nej, det verkar inte. Jag tror att Italien har ju hållit på, det heter BCG, det vaccinet. Det är ett BCG mycket längre än vi i Sverige. Vi slutar ju i mitten på 70-talet och ger till alla.
Mm.
Jag har svårt att se hur det ska kunna funka. Det är ju mycket, ja men så här har man ju varit med om hela tiden. När HIV var som värst där på 80-talet, det fanns ju allt från fot- och framkallningsvätska till överskylt och allt möjligt man skulle ta mot det där.
Lite hydrogen.
Ja men ungefär va, så att det är liksom det, ja men det är liksom desperat va.
Det, man, det är ju cancerframkallande.
Ja, det skulle, ja, jag tror inte att det är nyttigt. Jag tror inte det här.
Speciellt framkallningsvätska.
Ja. Ja, det är det.
Ja, det är, ja, just det. Det är inget att leka.
Ja men det fan, jag vet inte, jag kan det kanske du får klippa bort det om det är tråkigt, men man smetade på huden då och då fick man en, vad ska jag säga, immunologisk reaktion och då steg de här CD4-cellerna som man tappar när man har HIV, steg när man tog blodprov, som att ja, kolla det funkar, man får tillbaka CD4-cellerna. Det var inte, det var ju tvärtom, kroppen skickade ut de sista CD4-cellerna de hade, va, så det var väldigt misslyckat, men
hejdå.
Men ja, hej då. Det var obra.
Annan, förlåt mig alla mina spekulationsfrågor. Ja, men gamma goblin har ju nämnts också.
Vad sa du?
Ja, men det här gamma
globulin. Ja, just det. Ja. Ja, alltså då ska det ju finnas egentligen. Alltså, det borde finnas specifika antikroppar. Och då tror jag möjligen att man ska ha tagit gamma globulin från personer i Wuhan då, eller något sånt.
Ja, just det. Det är det man kallar för serum.
Det är serum, ja, precis. Ja.
Man tar antikroppar från någon som har varit sjuk och så
precis,
vispar man upp det och så sprutar in det. Stefan Löfven borde väl få en sån spruta.
Tycker du?
Ja.
Nej.
Han ser lite blek.
Han klarar sig, vet du.
Tror du det?
Det tror jag.
Kungen kan börja.
Kungen? Ja,
ja, han är ju gammal.
Ja. Ja. Nej då, jag tror inte. Nej, men alltså det där vet jag inte. Det är ju väldigt lite vi använder gamma globulin till. Det är ju nästan ingenting då länge. Va? Det är ju man till nyfödda barn, mammor med hepatit B, då använder vi något som heter alternativ som är någon sorts gammaglobulin. Och så sen gav man ju det förut för länge sedan som förebyggande för hepatit A. Men och mässling kan man också ge, om man är exponerad för mässling kan man ge det. Men det är ju väldigt lite användning och det där också. Det är ju mycket, mycket bäng. Nej, jag tror inte på det.
Nej. Och inte till massorna heller. Förstås.
Nej, då, nej det går inte. Nej. Men däremot som sagt vaccin, att man får vaccin är ju höll på att säga att man producerar kroppen att bilda eget gammaglobulin, men egna antikroppar, det tror jag absolut är en framkomlig väg. Det, men ja, en del säger ja, det är ju först nästa år 2021, och en del säger ja, men det kan nog komma tidigare, men ja, det blir ju väldigt bra när det väl dyker upp, alltså, då kan man vaccinera de som inte har genomgått den här infektionen och blivit naturligt immuna.
Det låter som sammanfattningsvis, nu är det bara att gilla läget.
Ja, bara... och precis. Jo, nej, det går inte att göra någonting det åt det här. Det är ju, vi måste försöka göra så bra som möjligt.
Vi ska ta oss igenom det.
Ja, vi måste ta oss igenom det här. Och det här är ju, som jag sa, det är ju ett historiskt skeende som vi går igenom nu. Det är... Ja, men alla människor vet ju vad första världskriget är och vad andra världskriget är, och många vet vad spanska sjukan är och digerdöden har man hört talas om och sådana här saker. Och det här är ett sådant skeende som vi är mitt uppe i nu. Och ja, det låter ju patetiskt, men om vi alla hjälps åt och gör rätt saker så kommer ju det här att gå hyfsat bra, va? Men hoppas vi. Men Det är ju till stor kostnad, precis som det var med första och andra världskriget och spanska sjukan och digerdöden. Det är ju enorma kostnader för samhället. Vi kommer inte riktigt undan det, för tror jag, och hur vi än gör så kommer det bli jättedyrt. Och det finns ju olika sätt att försöka tackla den här problematiken och det är experter och det är en del länder tycker jag, men hur kan Sverige göra sådär lite, och en del tycker jag, men hur kan Sverige göra sådär mycket, och ja, men och det är klart att alla som hittar på grejer kring sånt här, åtminstone de infektionsepidemiologer och smittskyddare ute i världen, de tror jag, ja men de tycker ju att ja, men det här är en bra åtgärd, det här tror vi på. Men så är det ju med, det är ju som hockeytränare, en del vill vara offensiv och en del är mer, och det, menar, det kan ju mycket väl vara att det är de defensiva som vinner VM, va? Det så är det ju faktiskt, och ingen vet ju än vem som kommer att lyckas bäst med sina åtgärder, men
ja, alla åtgärder har väl sina konsekvenser.
Ja, ja visst, exakt. Åt det ena eller andra hållet. Och det är ju bara att hålla tummarna och hoppas att de åtgärder vi gör i Sverige är på den nivån där vi gör mest nytta men minst skada. Mm. Sen är det ju givetvis så, jag tror jag sa det sist också, det är ju garanti på att vi kommer att ha gjort fel.
Ja.
Det är ingen tvivel om den saken. Mm. Och lyckas vi jättebra, det blir liksom inte något mycket, det är inte jättemånga som dör och det liksom det, allting funkar bra, då kommer folk att säga, men varför gjorde ni sådär, och titta nu vad ni har ställt till med i samhället och restaurangen så gott och kullat möjligt, vad tokiga ni var. Eller om det blir tvärtom, att det blir lika stor konsekvens som i Italien nu med massor med döda och sånt där, vilket jag inte tror, absolut inte, men oj, då kommer vi ha gjort fel åt andra hållet. Så att det är en ömtålig jämviktsmatch.
Som och sjukvården är inte perfekt heller.
Nej, det är svårt.
Och det har ju, det ni har.
Sjukvården var ju pressad redan innan. Va? Mm. Och om man jämför med andra länder vad det gäller BNP till sjukvård, så har ju Sverige legat ganska lågt. Va? Men det har varit krångel med sköterskebrist och runt omkring. Och alltså, de som jobbar i sjukvården, vad är deras mål i yrkeslivet? Ja, det är ju att hjälpa folk, va? Och rädda liv och lindra och fixa till så att det ska bli så drägligt som möjligt för de som är sjuka, va? Och till det kommer resurserna aldrig att räcka till det. Det är sådana samhällen finns inte där det finns möjlighet att hjälpa folk med alla sjukor.
Men... Ja, du får tänka, du kan liksom inte slå upp Piteå-tidningen en dag och så på framsidan så står det alla problem löst.
Allt är klart. Jag var ju nära att tandläkarna hamnade där. Jag var inte så mycket hål i tänderna längre, men då har de ju börjat bleka istället och stoppa in plast istället för amalgam och fixa sådana där saker. Så att det är ominöst.
Jag vet inte om du känner till honom, men jag började tänka på Edgar Borgenhammar mitt i alltihopa.
Vänta nu,
professor, jag tror han var i Göteborg, han är död nu. Som skrev någon bok som handlar om det här att vårda liv och börja prata om tillit och såna här frågor. Och jag börjar tänka på det här med, ja men dö också, det ska vi ju alla göra. Och det här med att vänja sig vid alla, dödens närvaro i, ja...
Alla ska vi ändå dö.
Är det inte det vi alla
inte
tänker
idag.
På
det?
Ja, men jo, tänker på det i alla fall.
Jo, men precis så där. Ja, men det är klart så, att det där är ju...
Ja, liksom visst,
man behöver inte vara någon, exakt, man behöver inte vara någon djupblodande filosof för att inse att alla ska vi dö. Men det är ju ofta så, tycker jag, att de flesta ändå tycker att ja, men inte idag.
Nej, helst inte.
Helst inte. Sen, va?
Ja.
Och så, jag tror att det är så också. Visst, det finns ju riktigt gamla människor som tycker, ja men nu är jag klar det här. Nu är det okej, nu vill jag gärna dö. Men jag tror att det är bra, men det är ju en trygghet i att att hamna så. Men jag tror att de flesta ändå vill leva ett tag till, och även utav gamlingar. Så att och det är ju, i covid, även om det är inte jättevanligt, så det är ju många som har rätt mycket kvar att ge som också avlider. Så att jag tror att de flesta är vill nog helst inte dö i covid-infektion eller annat. Ja, det, inte jag heller. Jag skulle nog gärna leva på ett tag till.
Nej, ja, men vi kanske måste räkna.
Ja, visst, absolut. Och det är ju, som jag sa, va, det finns ju trafikolyckor och sådär. Det dör mycket folk i trafikolyckor.
Ja, men det har vi lärt oss acceptera.
Det accepterar vi. Och influensa, det är några hundra eller några tusen kanske svenskar som dör i det varje år. Ja, det är mer lätt. Va? Visst pratade vi antibiotikaresistens sist du var här också. Men det är ju också en sån här, något som kommer.
Du varnar för det.
Precis, exakt. Alltså, när man får bakteriella infektioner så klarar vi inte av att behandla dem, därför att det är antibiotikaresistens.
Men ska man åka till Kina så var det inte covid.
Ja, men exakt. Precis, ja, kanske om man gjorde det i januari, december, januari kanske det var farligare med covid. Va? Men alltså i det stora hela, va? Man ser ju hur antibiotikaresistensen ökar i världen och hur man dör i sådana infektioner som man tidigare kunde behandla ganska lätt. Va? Och där finns det ju också sådana här beräkningar, epidemiologer och matematiker som räknar på att man tror ju att det var 2050, tror man, 10 miljoner människor kommer att dö på grund av att den infektion som de har fått är resistent mot de antibiotika vi har. Det är fler än cancer. Så att det är livsfarligt. Men det är liksom, det går fint att fara till Indien och Kina och liksom och sprutta på med ganska, ja, nu är vi ju jätteduktiga i Sverige med att vara försiktig med att använda antibiotika, men i alla fall, det används ju för mycket. Särskilt i slutet av vården.
Den gnäller hunden.
Hunden, han vill lite vara så här i huset, tycker jag. Ja, precis. Ja, men han kan klara sig.
Kanske runda av så får du släppa ut.
Ja, det kanske du kan göra. Är du nöjd så.
De fyrbenta liv.
Ja, precis. Exakt.
Vi kör
den där, ja, precis.
Tack så mycket.
Ja. Exa, han är 11 maj, då fyller han år. Och om man räknar 7 år per hund år, så då blir han 105.
Härligt.
Så han är riskgrupp för covid. Det är tur att han är en hund. Eller hur?
Ja, en fin. Ja. En fin.
Fivov.